Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Nej men hej! Hej på dig! Och välkommen till Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson och med...
Johanna Hurtig-Wagrell.
Hej!
Tjena!
Jag gosade precis med min hund så jag hamnade lite i det. Ja. Nej men hej på dig, lilla hunden.
Alltså vet du hur mycket bilder jag fick på henne och pappa och Nelson igår som båda de var hos min syra Kiki?
Fick du? Varför fick inte jag dem?
Fick inte du?
Hon skickade dem till mig.
Nej, hon skickade dem till mig och syrorna alltså hela tiden.
Nej, men det tycker hon om Liz. Ja, Kiki, alltså din sista, passade ju. Passade henne igår. När jag och Daniel var och kollade på Tig Notaro.
Ja, var ni? Hur var det då?
Så jävla bra. Fy fan vad bra det var. Det var det bästa stand-up. Alltså, hon är så jävla rolig. Hon är ju komiker från USA, frågetecken. Ja. Kanada kanske.
Nej, eller hon bor i alla fall i LA, tror
jag. Ja, just det. Och alltså... hon är ju så speciell. Hon har ju ett tempo. Så låg tempo, mycket upprepningar. Men så jävla effektivt och välarbetat och roligt. Alltså.
Men hon är ju en sån där komiker som jag alltså, ofta kan vara så här, varför är jag inte mer som den? För just att just den här grejen, att för jag har ju sett henne både vara bra och vara dålig. Alltså jag menar inspelat. Jag har, jo, en gång såg jag henne live när hon dök upp på en klubb. Ja, skitsamma. Men... för att hon liksom verkligen har bara, nej men det här, jag kör den här grejen. Och det är verkligen så här, det är så jävla svår stil hon har ju.
Visst.
Och vara rolig på. Så jag kommer ihåg, det som verkligen fick henne att breaka var ju hennes cancerrutin.
Ja, att hon hade fått bröstcancer och berättade det på scen. Och det finns en dokumentär om det och bla bla.
Och grejen när man tittar på det, eller lyssnar på det, så är man ju så här, varför funkar det här? Varför? Det finns ingen förklaring, men det är så jävla, jävla bra.
Men alltså, i typ 20 minuter igår så körde hon, det var en keyboard på scen med en mikrofon vid. Jag bara, oj, ska hon köra musik också? Fan vad kul. Eller ska det komma in någon pianist liksom? Och hon bara, I'd like to play a little piano and sing. Och alla bara, woo! Hon bara, I don't know how. Alltså hon satt och liksom spelade låtsaspiano. Alltså som ett barn spelar piano. Ja. Och är så här, jag kan spela piano. Alltså, och det var så roligt. Det var riktigt dåligt. Och så ibland så hon bara, I'm getting better at this. Accidentally. Alltså, det är så svårt att förklara också, men du vet.
Ja, men det är det som är grejen. Man kan inte, det är lite så här, Jonathan Unge har ju den också. Alltså, att det är den här, om hade någon läst manuset hade man bara, vadå då? Det här, när blir det roligt? Typ.
Exakt.
Det går inte att läsa det manuset. Det måste bara göras.
Ja. Jag är avundsjuk på det. Rakt.
Ja, men,
det känns inte som att det är ju inte någonting som alla stand-up-komiker har.
Nej, att man måste vara så modig så länge för att få det att funka. Man måste liksom bomba mycket. Och även långt in i karriären.
Visst.
Våga bomba liksom för att det där ska bli så jävla snyggt som det är. Men det är gud, vad avundsjuk jag blir. Gud, vad roligt.
Alltså, och jag fick det i födelsedagspresent av Daniel. När han föreslog det, jag bara, hello you, Mr. Connoisseur. Alltså jag blev så impad.
Yeah.
Och när jag berättade för Kiki igår då när jag lämnade Lisen där. Hon bara, vad ska ni göra där? Jag bara, vi ska kolla på stand-up. Tig Notaro heter hon. Jag vet inte om de, och både hon och Chris bara,
ja.
Och Kiki bara, jag älskar henne. Nej, är hon i Sverige? Va? Nej! Jag bara, sorry.
Jag visste att de skulle reagera så.
Då hade jag bara lämnat min hund där och bara, ja, du kan inte gå någonstans. Hej då.
Alltså kul. Men hon hade det bra med hundarna. Hon bara, jag är så mycket hundvakt nu. För Nelson, alltså det är ju pappas hund då som hon har hand om. Ibland när pappa är borta. Eller pappa och hans fru. Han hade ju blivit så himla kär i Lisen. Och bara velat leka med henne. Hon var så här, nej tack.
Ja, hon är ju, alltså han är ju också en sån hund som hon älskar lite. För han är så här, you wanna do something? Och hon bara, nej. Ja. Alltså, han raggar på henne hela tiden, juckar på henne och hon bara så här, nej, du vet vad som gäller. Gräsar med bakbenen och han bara, okej. Okay. Och börjar liksom gå ner på henne.
Nej, otroligt kul.
Alltså, hon är en sån bitch. Och ibland bara så här, ja, jucka på mig då. Gå fram och slå. Hon gör likadant med Stefan, hennes andra hundkompis. Att hon slår honom i ansiktet tills han börjar jucka på henne. Och då skäller hon ut dem.
Otroligt kul.
She's such a player.
Ja,
men han är ju så.
Låt dem inte.
Alltså, så gulligt. Så okay.
Mycket gud. Ska du ha en bra helg eller?
Nej.
Nej, nu är det innan. Det här kommer ut efter. Men nu spelar vi inte på fredag och jag tänker skitsamma.
Just det. Ja, nej, ja, lite grann. Vad var det jag skulle säga? Jo, men Rollspelsklubben, en podd som jag har varit med mycket i, ska göra sin sista föreställning på Cirkus, som är slutsålt.
Jo, han ska ju dit.
Ja, och jag ska också dit. Ja. Så det blir kul.
Ja.
Vad ska du göra?
Det blir nog jävligt roligt. Jag öppnar för Nor i Uppsala samma kväll. Så det blir nog också roligt, tror jag.
A day in the life.
Och så komfar jag Raw ikväll. Jag känner mig ganska pepp på det. Känns kul.
Mm.
Men hörde du, ska vi dra igång? Jag har ett långt fall.
Det gör vi. Då trycker jag på en knapp. Vad blir det för mod?
Men jag hittade det här, liksom, jag minns inte hur det var, om jag fick ett tips. Men jag bara ramlade in på det och var så här, jo, jag fick några tips faktiskt. Förlåt att jag glömt ditt namn. Och att du kanske skrev. Men det var bara så jävla spännande. Så att jag bara, det finns en dokumentär på Netflix. Men så insåg jag så här, nej men det här är för stort och för, alltså jag kommer inte kunna göra research på det här. Så jag bad Katarina Nyman hjälpa mig. Så det har hon gjort. Gud, hon har gjort all research, men alltså, det är så spännande. I alla fall, vi ska prata om Colonia Dignidad.
Okej.
Okay. Och vi kommer befinna oss till största del i Pampas i Chile.
Jag hade en kompis i gymnasiet som kallade sin kuk för Pampas.
Hoppla, hoppla.
Jag sa bara någon gång, så här, har du döpt ditt könsorgan? Han bara, nej, men Pampas kanske. Det var så himla nära. Jag bara, okej.
Okej, så du har tänkt på det.
Japp.
Okay. Jag tänker bara på Tob. Men så är det. Det är olika, ja, det är socioekonomisk status.
Jag har en helt annan bakgrund, tror jag.
Jag känner en kille som kallas en kuk. Det.
Jag visste inte att det var en plats.
All right. Vi dyker in med en liten ögonblicksbild som vi kommer komma till senare i, så att säga, historien. 1978 så skickas 28-åriga Willy Malessa ut på ett hemligt specialuppdrag av sin församlingsledare Paul Schäfer. Willy för att han ska åka ut till en avskild del av det kristna lägret Colonia Dignidad för att gräva. Och Paul Schäfer, hans församlingsledare, säger, titta inte för noga, vi måste röja upp. Så han visste inte vad han skulle möta här då. Men Willy Malessa hade bott då på Colonia Dignidad sen det grundades. Så han var väldigt van vid att lyda. Så han får veta vart han ska och han åker dit och börjar gräva. Och efter bara några spadtag så stannar han upp. Och han säger själv, jag kan inte beskriva känslan. Det var lik. Och han säger så här, jag såg bara vitt och hårtussar. Så fett ungefär.
Va? Nej.
Kropparna har legat där ganska länge. De var förmultnade och det var en tydlig massgrav. Han fortsätter gräva och hittar ytterligare 8 massgravar. Och han vet inte, men han liksom i SEM uppskattar att han hittar ungefär 40 lik, tror han. Och de här liken staplas på hög i någon sorts provisorisk brännugn och bränns med hjälp av eldkastare. Sen lastas de här resterna på en lastbil och så körs de till en flod i närheten. Och askan efter de här 40 cirka liken tippas i floden och sköljs ut i havet.
Åh, helvete.
Så vi börjar från början då. Paul Schäfer, som var församlingsledaren där, han föddes 4 december 1921 i staden Troisdorf i Tyskland.
Was he a Nazi?
Oh my god, yes.
Yep.
This can't be a Nazi story.
All right.
Föräldrarna hette Anna och Jakob Schäfer.
Alltså är det de Schäfer som är chefer?
Ja, som är chefer, som i en hund. Schäfer, eller vad de säger, Schäfer.
Schäfer. Chefa.
Alltså hela den här dokumentären är på spanska, chilensk spanska som ju är, alltså du vet hur man kan prata chilenska i svenska, va?
Jag tror men att alltså, jag har hotta i åra det förut.
Jag tror kanske någon lite sådär.
Men
alltså på spanska, deras spanska är gudomlig.
Mm.
Det bästa spanska jag har hört. Och det är som att lyssna på musik.
Ja.
Så hela den här dokumentären är då på spanska och på tyska, kommer jag säga källorna i slutet. Men får lyssna på det här först. I alla fall, Pauls föräldrar heter Anna och Jakob Schäfer. Och de är väldigt religiösa. De tillhör den lutherska kyrkan, alltså den vanliga kyrkan kan man väl säga.
Mm.
Så han beskrivs som fattig och klumpig. Två bra ord. Så när han är barn då så försöker han vid ett tillfälle lösa upp en knut på ett skosnöre med hjälp av en gaffel. Och den här gaffeln slinter och hamnar i hans öga.
Oj!
Ögat blir så skadat att han får operera bort det ögat, det högra ögat, och får ett porslinsöga istället.
Shit.
Vilket då gör att när kriget bryter ut så kan han inte tjänstgöra vid fronten, utan istället så jobbar han som bårbärare på ett fältsjukhus i Frankrike.
Mm.
Det var väldigt hårt slag för honom. För
jag skulle precis säga, kände han då att han missing out on all the fun? The yep. Nazi joyments. Fan, vad
också för att han är så övertygad nazist.
Mm.
Senare i livet så skröt han väldigt ofta om att han hade mist sitt öga på grund av en krigsskada vid fronten.
Oh, that's not what happened.
Efter kriget så får han jobb då som ungdomsledare vid Evangeliska Fria Kyrkan, heter det. Och den har sitt ursprung i USA och är en sån här väckelserörelse med väldigt bokstavstrogna inslag. Han var jätteduktig på sitt jobb. Han är väldigt engagerande, väldigt, väldigt karismatisk. Och engagerar ungdomarna i den här stan och ordnar jättemycket aktiviteter och så.
Sa du, var han ungdomsledare eller vad?
Ja, precis. Okay. Så ungdomarna älskar honom. De tycker jättemycket om honom. Han är väldigt så aktiv. För de här tonåringarna är väldigt, de har ju varit med om krig och så. Det här blir ett himmelrike. Och bara äntligen få liksom ha kul.
Typ. Mm.
Och kanske känna lite mening och sådär. Men redan efter några månader så blir han avskedad. För att det börjar gå rykten om att han antastat små pojkarna i ungdomsgruppen.
Mm-hmm.
Och ja, det kommer vara en sån historia vi gör idag.
Mm.
Så efter avskedandet...
Det är alla... Alltså, det är massgrav, det är nazist, det är den här dialekten. Och det
kommer mer.
En alltså, jävla blandning.
Det är så mycket med det här.
Och nu är det pedofil. Helvete.
Så efter han blev avskedad så tillbringar han en tid ensam i skogen. Det här är alltså hans egen historia då, att han tillbringar en tid ensam i skogen och får en uppenbarelse för att han träffar Jesus.
Jajamän.
Och Jesus ger honom ett uppdrag att grunda en ny kyrka för sanna kristna.
Mm.
Mm. Yeah, yeah.
So, Mr. How very convenient.
Mm-hmm. Så, han börjar som ambulerande pastor.
En helt vanlig pastor.
Louis Pasteur. Exakt. Så att han åker runt och predikar i många olika frikyrkor runt om i hela Tyskland. Han är som sagt väldigt karismatisk och samlar ganska snart en trogen skara som liksom följer honom. Det var mycket ungdomar och det var krigsänkor och de ville ha ett syfte med sitt liv. Det var också många soldater som blev av PTSD, kanske inte kände sig hemma i det civila samhället, som blev väldigt lockad av Paul Schäfer och hans rörelse.
Mm.
Så de lämnar sina vanliga liv och ger i princip alla sina besparingar till honom. Någon av tanterna i den här dokumentären säger att hon vid något tillfälle sa, vet du vem du är, sa hon? Du är som Adolf Hitler. Och han bara, tack. Nej men alltså, det är Gud pratar igenom dig nu. Bara så du vet.
Oh wow.
That's the stämning.
Mm.
Så 1952 så har han så pass många följare och så stark ekonomi att han tar nästa steg. För han har ju fått in så mycket pengar då från sina medlemmar.
Mm.
Så att han väljer då att köpa mark och där bestämmer han att de ska bygga ett barnhem.
Mm.
Och grejen är att det han predikar i den här församlingen, jag kan inte svara för exakt hur många i den som är nazister eller var nazist, du vet, men gissningsvis ganska många.
Mm.
Men det var ändå, det han predikar är att de ska hjälpa människor, att det, liksom, det var den stora drivkraften hos medlemmarna. Det var det som liksom hela tiden, alltså, försöka dig själv, hjälp andra, var en del av ett samhälle som bygger upp. Liksom. Mm. Så alla medlemmarna känner väldigt starkt för det här barnhemmet. Alltså på det sättet utifrån så ser det ut som en väldigt fin rörelse. Och det här behovet av barnhem var väldigt stort just i Tyskland den tiden, det efter kriget. Många har det väldigt svårt ekonomiskt, men också att många har ju förlorat föräldrar och sådär. Så en av de barn som lämnas över till barnhemmet var 2 år gamla Willy Malesa, som vi känner igen från början av historien. Mm. Så han är alltså bara 2 när han kommer dit. Mm. Det här barnhemmet och hela församlingen med Paul Schäfer i spetsen då blir väldigt hyllade, och högt uppsatta politiker och ambassadörer kommer till barnhemmet på invigningen, och ja, men det blir verkligen en så här, liksom fjäder i hatten för alla, så att de blir väldigt uppburna i det här samhället. En av de ambassadörerna som kommer dit är Chiles ambassadör. Mm. Paul Schäfer såg till att hans sovrum låg i samma korridor som de här pojkarnas. Och varje natt så bjuder han in en av pojkarna att sova hos honom.
Alltså Chiles ambassadör eller han själv? Eller va?
Nej, han. Paul Schäfer, förlåt.
Jag trodde du... Mm. Mm. Nu, då fattar jag.
Jag ville bara få in där att Chiles ambassadör var så där. Alltså han har alltså kontakter ganska högt upp från tidigt också i andra länder.
Yes, yes, yes.
Bland annat.
Men ja, han ser till att ha ständig tillgång.
Så att ja, och så bjuder han in pojkarna att sova hos honom. De anställda på barnhemmet tittar ofta in på hans rum och ser då pojkarna sova i hans säng. Och de ser liksom inget fel i det, utan de är mer så här, gud vad fint av honom att låta barnen få sova hos honom.
Alltså,
det finns liksom inte deras världsbild.
Var? Finns det någon mer utsatt situation för ett barn?
Nej,
än den här?
Det finns inte det. Nej. Men de hade liksom, alltså, det var någon tant som bara, eller det var hon som sa det här med Adolf Hitler. Alltså, men hon sa, hon bara... Nej, men alltså jag hade inte en tanke på, det fanns inte att det fanns, jag visste inte att det fanns.
Nej.
Liksom. Willy Malesa är då en av de pojkar som blev våldtagna av Schäfer. Mm. Och han berättar vad som har hänt för sin mamma, men hon tror inte på honom.
Nej, men...
Och 1959 så blir han igen då, eller Paul Schäfer då, igen anklagad för att ha begått sexuella övergrepp på 2 små pojkar. Mm. Så då flyr han till Italien. Och sen vidare till Mellanöstern, och där reser han runt för att hitta ett nytt ställe som man kan slå sig ner på med sin församling. Och på någon av sina resor i alla fall så får han kontakt med den här chilenska ambassadören, och han bjuds in till Chile.
Yeah.
Så 1961 så reser han till Chile tillsammans med 6 stycken ungdomar. Vill man läsa en av dem, då är han 11. Och hans 16-åriga kompis Wolfgang Knese är också med.
Får jag blotta en kunskapslucka jag har?
Mm.
Jag vet ju att väldigt många nazister hamnade i, framförallt Argentina är det väl, men mycket Sydamerika. Jag har ingen aning om varför.
Nej.
Är det så här fritt fram att vara nazister, eller? Vet du någonting om detta?
Jag tror det. Men så här, alltså jag har inte, nej, jag har inte jättebra koll på det heller, men det ena är väl att USA var mot Tyskland, och de var väl trötta på att USA försökte blanda sig i deras politik hela tiden.
Mm.
Så att de gjorde gärna tvärtom. Alltså det här, som sagt, det här är bara vad jag har för mig.
Låter rimlig.
Men sen också att de allra flesta länder som inte var, alltså som inte var i liksom Europa och typ USA, de har inte så stark anknytning till andra världskriget.
Nej, det har man ju sett mycket med liksom i Asien eller Östasien, att de är så här Adolf Hitler Café. Så för det här, men det är liksom någon kändis i Europa, så satt vi lite och har kurs här, och så har vi ett temafik. Man bara, we don't think that's nice.
So funny. Nej, men visst.
Men, ja, man bara utgår ifrån att alla ska veta exakt.
Mm.
Men ja, okay,
och att Spanien var väl också fascistiskt då, va?
Ja, men
hade visst inflytande där nere, och så var väl fortfarande inflytande från fascismen där nere ganska mycket.
Ja. Alltså så här är det ju historia, det är aldrig bara en sak.
Det är nej, många faktorer. Det är alla saker som jag gissar med framtiden.
Plus att marken var väldigt bördig kanske.
Så här, de kommer dit och då får de land av den chilenska staten, 3000 hektar, vilket tydligen är cirka 6000 fotbollsplaner. Så man kan alltid tänka att en fotbollsplan är en halv hektar. Hade du en aning? Inte jag heller.
Ja. Jag hade en aning.
Gud vad sjukt.
Nej, jag sa det bara för att taska.
Phew, hela min världsbild upp och ner. Ska jag bara. Nej, men, och där skulle de då grunda den här kolonin. Men för att du sa det där med bördig bara. Det var ansett som ett ganska dåligt landområde.
Okay.
Alltså, för det var väldigt stenigt och så.
Mm. Då är det lätt att ge bort.
Ja. De döpte den här kolonin då till Colonia Dignidad, vilket betyder värdighetens koloni.
Mm.
Och det var det vanliga, där gällde det liksom försaka sig själv, ta hand om andra, prioritera och ta hand om de som behöver det, jobba hårt som fan och tjäna Gud. Så att när i det snacket står man upp för sig själv, så att säga.
Mm.
Man kan förstå att hjärntvätten där var otrolig. Det här området låg också mitt på Pampas. Alltså, det är många mil till närmsta stad.
Mm. Ja, men man kan verkligen höra om någon säger emot sektis, så kommer de vara så här, nu låter det som att du är väldigt självisk.
Ja, exakt. Mm. Exakt. De gjorde också väldigt, väldigt mycket bra saker som de allra flesta brann för. Men det ska visa sig, ja, det var väl det lille, så att säga. Kunde göra. I alla fall, de här barnen och tonåringarna, de byggde bostäder, de byggde lador, de grävde brunnar och förberedde för att den stora församlingen i Tyskland skulle komma över.
Mm.
Så de jobbade svinhårt. 1963 så reste 230 medlemmar till Chile för att ansluta sig till Paul Schäfer. När de hamnat på kolonin så blev de av med sina pass och det var 4 mil till närmsta stad och de pratade ju bara tyska, så de kan inte riktigt prata med lokalbefolkningen. Så de är väldigt, alltså när de kommer dit, då you're in. Då är du fast där.
Superisolerad.
Som mest så var de runt 350 kolonister. En av dem som bosatt sig på kolonin var Kurt Schnellenkamp.
Mm.
Han var tidigare en livvakt till Adolf Hitler.
Well, la-di-da. Hur gick det då?
Det gick sådär, ja verkligen.
Svårt att försvara Hitler från sig själv.
Skriv inte det på CV, även till en nazist, för det gick inte så himla bra det.
Mm.
En annan berömd nazist var Josef Mengele, som bodde på kolonin en tid.
Titta där, ja.
Mm. Och då så importeras barn från Tyskland. En del skickas av sina föräldrar för att de vill ge barnen ett bättre liv. Men det finns också misstankar om att en del barn faktiskt blev kidnappade och förda dit.
Mm.
Medlemmarna på det här lägret plöjde upp jorden, som sagt var väldigt, väldigt stenig. Lokalbefolkningen var verkligen så, de flyttade dit. Bara, varför vill de bo på den här otroligt dåliga och steniga marken? Men de jobbade stenhårt och förvandlade den här liksom steppen till jordbruksmark och köpte höns och boskap och blev ganska snart självförsörjande.
Mm.
Paul Schäfer.
Yeah.
Fortsätter styra församlingen väldigt hårt. Alla medlemmar var tvungna att bikta sig regelbundet och de vågar liksom inte hålla någonting hemligt under den här bikten, för då tror de att de ska hamna i helvetet. Bland annat barnen, alltså han får ju alla barnen eller ungdomarna att berätta om de har haft sexuella tankar eller om de har liksom onanerat. Och de pojkar som har onanerat hamnar liksom i princip i tortyrläger. Det kommer komma senare, men du vet, han håller den här bikten som över deras huvud verkligen.
Ah.
Om någon medlem är olydig så tas han eller hon ner i lägrets potatiskällare för att få stryk.
Mm.
En medlem berättar i den här dokumentären att 3 män slog mig med påkar. De slog mig så illa att blåmärkena inte var blå eller gröna, de var svarta. När man är med om en sån sak tappar man sin egen vilja. Så efter bara 5 år så har de byggt en tysk by på chilenska Pampas. De har bagerier, sågverk och verkstäder för att liksom tillverka allt de behöver. Och de allra flesta som är med i den här kolonin är ju, alltså de jobbar bara med helt vanliga saker. Varje dag stenhårt.
Mm.
Och allt eftersom de här byggnaderna blir färdiga så delas familjerna upp. Så kvinnorna får bo i en del av byn och männen i en annan. Och barnen blir placerade på barnhemmet.
Där alla barn?
Ja, alla barn. De blir, alltså de blir satta i grupper med en tante, som de sa.
Mm.
En tant, som de fick ha.
Ja, vad heter det på svenska sen, då igen?
Ja.
Men det borde väl vara typ moster eller faster eller så, om man ska översätta direkt, men...
Eller tantuns onkel.
Ja.
Precis. Fröken Kvist. Ja, den där kommer från Katitzi. Men du fattar. Oh, ja.
Ordet tant, förlåt nu arbetar jag. Men ordet tant borde väl ha betytt fast och moster.
Ja.
Alltså som i aunt. Tant. Så jag tänker att det kommer från
säkert.
Oj, oj, oj. Nu vet ni det i alla fall.
Nu vet vi det, att det kanske är så. För det har Elinor gissat fram.
Jag är den här poddens Fredrik Lindström lite.
Ja. Det säger väl något.
Ja.
Jo, nej, men de blir placerade på barnhemmen då. Även de barn som kommer med sina föräldrar. Och de som föder barn där, de måste ge bort dem till barnhemmet. Och barnen får aldrig veta vilka som är deras föräldrar.
Varför går de med på det här?
De är fullständigt hjärntvättade. Alltså de jobbar hela dagarna stenhårt. Och är alltså de tror typ att Paul Schäfer är gud. Och är helt med på att det här gör vi nu. Först var det för att de skulle göra under en övergångsperiod när de kom dit. För att så här, nu behöver vi jobba så hårt. Vi har inte tid med liksom familjer och grejer. Utan nu måste vi bara, det är arbetsteam nu som gäller. Och sen när tiden gick så behöll han det bara så.
Mm.
Barnen får inte gå i skolan. Istället blir de satt i arbete från 7 års ålder. Och de arbetar 16 timmar om dagen, 7 dagar i veckan.
Mm.
En del av församlingsmedlemmarna protesterar över att de inte får leva med sin familj. Och de tar upp då, alltså det sen när de tänker sig, men nu kan vi få tillbaka det som det var. De tar upp det på ett stormöte och så här, Paul Schäfer bara, men vi är som en stor familj. Jo. Eller hur? Och alla bara, ja. Och då måste det vara så. Mm.
Ja, exakt så här funkar en familj.
Ja, men gud ja. Och så, om man protesterar så blir man straffad och utstött.
Mm.
Barnen på lägret skulle vara allas barn och alla vuxna var antingen tant eller onkel. Och Paul Schäfer kallas då för den evige onkeln.
Okej. Okay. Sounds creepy.
Pojkarna togs hand också precis på samma sätt. Alltså man hade, det var aldrig blandade grupper. Utan liksom, det var pojkgrupper eller flickgrupper. Och pojkgrupperna, det var som med tjejerna, förutom att när de skulle badas, då var det Paul Schäfer som tog hand om det. Så de anställda på barnhemmet skickade pojkarna till Paul Schäfer och ingen vågade prata om att det var det skulle kunna vara. När pojkarna blev äldre så kunde de bli utnämnda till sprinters. Och det betydde då att de var liksom utvalda och väldigt speciella och liksom att Paul Schäfer hade sett något speciellt i dem. Och då får de vara med honom en hel dag och sen på natten så skulle de sova ihop med honom. Och varje dag så väljer han en ny sprinter. Och det var verkligen den högsta positionen som en pojke kunde uppnå och det var väldigt, väldigt eftertraktat. De här pojkarna mår piss. Mm. Fullständigt piss. Men de är helt inne i att det här är som det ska vara och man kan inte prata om det med någon, för om han gör det så måste han sen berätta det för Paul Schäfer i bikten.
Ja. Yeah.
Eller så måste någon annan som har hört om det berätta om det och då blir de straffade. Hårt. Liksom. Så allt eftersom åren gick så skärptes reglerna ännu mer. Barnen fick inte ha någon kontakt alls med sina föräldrar efter ett tag. Innan kunde föräldrarna komma och hälsa på så länge de inte sa att det jag är din mamma. Men nu fick de inte det längre. Så det är en kvinna i den här Netflix-dokumentären som berättar att hon blev satt på barnhemmet när hon var 4 år. Och några år senare då så kommer mamman fram till henne när hon står och arbetar med att gräva diken. Och den här flickan står och gräver diken. Och då pratar de en liten stund och sen är flickan tvungen att återvända till sitt arbete. Och det här upptäcks av den här tante som har barnhemmet. Och den här flickan blir så svårt misshandlad. Hon säger, jag kunde inte sitta eller ligga på flera dagar.
Ja.
Så det var verkligen strikt förbjudet. Gifta par får inte ha någon kontakt med varandra överhuvudtaget. Och de ungdomar som växer upp i lägret träffar aldrig någon av det motsatta könet. Utom vid stora högtider. Och då är det liksom, vi hade en kör, de hade en kör. Vi står på varsin sida av podiet, typ.
Och hur blir det barn då?
Det blir inga barn. Nej, sex okay. är helt förbjudet. Så det innebär att så småningom så föds inga nya barn på den här kolonin.
Okej. Det... Vad i helvete är det som händer? Jag orkar inte att detta har hänt.
Nej men alltså,
när är vi nu i år? Ish, har du kanske sagt.
Ja men jag tror att vi är någonstans 60-tal.
Mm. Alltså,
så Paul Schäfer kräver att barn och vuxna ska dyrka honom och han blir väldigt svartsjuk på alla konkurrenter. Så någon jul, när julen närmar sig så börjar barnen prata om jultomten och julklappar, du vet, Custer Kids. Då blir han irriterad och är såhär, okej. Då får en av medlemmarna klä ut sig till jultomten. Och på julafton så tar med sig barnen till floden där de ska möta jultomten. Chile ligger ju på södra halvklotet så det är mitt i sommaren när det är jul. Och efter en stund så ser de jultomten. Röda kläder, skägg, en säck med julklappar på en flotte. Och jultomten paddlar mot barnen. Men när han kommer tillräckligt nära så tar Paul Schäfer upp sin pistol och skjuter tomten.
Vad?
Tomten segnar ner, faller i vattnet. Och allt bara flyter bort. Och sen säger Paul Schäfer till de här barnen att Gud är arg för att ni har dyrkat en avgud. Och julen blir inställd i året. Nästa år så firar de Schäfers födelsedag istället. Den 4 december istället för julafton.
Det var ingen som anmälde sig frivilligt att gå och köpa tidningen så att säga.
Nej. Jag skrev och frågade Katarina om hon sa att den här, för jag fattade inte det riktigt, men tydligen hade den här mannen klarat sig. Han hade simmat in till land i alla fall. Han som var tomte.
Det är verkligen snyggt planerat det där med att man får inte liksom tänka på en enda sak som inte är chefer.
Ja, som inte är, jag är eran gud. Och jag säger hur det är och hur det ska vara.
Jesus.
När kolonin är i alla fall väldigt nära med chilenska myndigheter och får till slut status en välgörenhetsorganisation.
Wow.
Så de får stora bidrag för att bekosta bygget av ett sjukhus. Och så köper de in både ambulanser och ambulansflyg. Och de fortsätter att få bidrag för att driva det här sjukhuset. Och det här sjukhuset erbjuder gratis vård till landsbygdsbefolkningen runt omkring, som är väldigt, väldigt fattig.
Mm.
Och de hjälpte jättemånga som inte hade råd att åka till ett vanligt sjukhus och räddade livet på väldigt många. Och de som jobbar på det här sjukhuset är ju jätteengagerade och tycker så här, gud, den här kolonin är verkligen, alltså vi gör verkligen Guds arbete. Alltså det är klart att de känner så.
Ja. Det där är så jävla äckligt. Man får inte blanda in bra grejer.
Nej, det är det. Det gör man ju alltid.
Ja,
alla människor,
för det är ju genialt, såklart.
När någon är vidrig så är det också, men de var ju snälla också. Man bara, ja, men man kan förvänta sig att någon är snäll jämt faktiskt.
Mm. Ja, men alltså, såklart. Om man är liksom narcissist så vet man ju att man tjänar på att vara snäll.
Ja.
Sen är frågan om man är intresserad av att tjäna goodwill. Men såklart vill de ju utåt sett bli ansedda vara väldigt viktiga och goda liksom.
Ja. Om Paul Schäfert fattade tycke för någon pojke som låg inlagd på sjukhuset från lokalbefolkningen, då behöll de barnet. De kidnappade dem.
Nej.
Alltså du vet, under flaggen, han får det bättre här och det var så hemskt hemma hos honom. Han hade väldigt goda kontakter med socialtjänsten. Så han såg till att de kunde adoptera barnen. Så på så sätt så försäkrar han sig om att kolonin lever vidare och att han alltid har tillgång till unga pojkar.
Mm.
Och om familjerna står på sig och vill ha tillbaka det barnet så blir de portade från sjukhuset.
Yeah.
Mm. De hade också väldigt bra kontakt med polisen när kolonin, så de hjälpte till att hålla de här familjerna borta.
Men för fan, det är så... Det finns inte en chans.
Nej. Nope, you're fucked.
Gud.
Så 1966 så rymmer församlingsmedlemmen Wolfgang Knese.
Han som jag skulle precis fråga, bara, det kan ju inte vara så att alla bara, vi trivs bra här.
Nej. Alltså många av barnen framförallt mår ju piss, men de blir ju nedslagna och sådär. Men han, liksom, han klarar inte av det här. Så han rymmer över floden, han tar sig till tyska ambassaden.
Mm.
Och det är andra rymningsförsöket. Han har försökt rymma några år tidigare, men då blir han tagen tillbaka till Paul Schäfer. Då blev han liksom inlåst i ett rum och ingen får prata med honom. Och han fick liksom injektioner och skit så att han liksom, och blev misshandlad så att han liksom funkade inte överhuvudtaget. Samtidigt som det var så att du måste jobba i sågverket varje dag, 16 timmar.
Herregud.
Mm, så att han hade liksom, om han hade piss innan.
Fattar hur mycket man vill bort då, om man vågar försöka rymma igen då.
Ja.
Det är så modigt.
Jag vet.
Jag förstår inte.
Ja, men nej. Men den här gången lyckas han i alla fall ta sig ända till Santiago och han söker skydd på Tysklands ambassad.
Mm.
Och en anställd där gömmer honom på ett tyskt äldreboende. Han blir intervjuad av tidningar och han berättar om de här slavliknande förhållandena i lägret och om våldtäkterna på småpojkar.
Oh.
Och chilenska myndigheter utreder de anklagelserna, men de får inte tag på Paul Schäfer för han gömmer sig.
Mm.
Men de pratar med medlemmarna på lägret och alla säger nej, det är jättebra här, det är vi här frivilligt, det är så hemskt, alltså du vet, de är så, du vet, det är verkligen Nordkorea när en ledare har dött, läger.
Ja, så säger de någonting annat även om de känner det, då är det ju kört för dem. Ja. Eller deras barn.
Ja, de ser ingen annan verklighet. Nej. Överhuvudtaget. Den här utredningen friar Paul Schäfer från alla anklagelser. Och när utredningen avslutats så anmäler Paul Schäfer Wolfgang Knese för förtal och homosexualitet. Så Wolfgang blir dömd till 5 år i fängelse. Nice va? Men han bestämmer sig för att rymma och med lite hjälp från en schweizisk familj så tar han sig över Anderna till Argentina. Och därifrån tar han sig så småningom till Tyskland och där slår han sig ner. Resten av sitt liv ägnade han åt att jaga Paul Schäfer. och tar liksom varje chans att kontakta media och myndigheter angående förhållandena på Colonia Dignidad.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Grejen är så här. Chile har ju a bit of a history som kommer bli väldigt aktuell.
Mm-hmm.
För 1970 så väljs Salvador Allende till president i Chile.
Mm.
Kallas El Doctor. Och han var kandidat för socialistiska Unidad Popular. Och en av hans vallöften var att förstatliga delar av näringslivet och att genomföra en jordreform som går ut på att ta mark från de stora jordbruken och dela ut till fattiga på landsbygden. Vilket naturligtvis gör att hela landet bara ballar ur. Liksom.
Mm.
Och blir väldigt stora splittringar. Paul Schäfer blir rädd att han ska förlora marken där Colonia Dignidad ligger. Plus att han är nazist, alltså fascist. Så han, it does not like the... Den kommunistiska viben där. Den är väldigt verkligheten.
Mm.
Så han ger order om att bygga väldigt höga stängsel med taggtråd runt hela området. Och så sätter de ut liksom utkikstorn med jämna mellanrum runt hela som har beväpnade vakter. De liksom verkligen smugglar in vapen.
How very dictator chic.
Mm. Men om man ska smuggla in vapen till en sån koloni som ligger ute ingenstans, då behöver man ha ganska bra kontakter.
Mm.
Vilket han verkligen har.
Yeah.
Liksom, i Tysklands liksom, regering och sånt.
Mm.
De gräver också ner containrar under marken och kopplar ihop dem i ett nät av tunnlar. Så att han ska ha någonstans att försvinna. Männen på området börjar gå beväpnade och alla är hela tiden beredda på att området ska stormas av kommunister. Så nu blir det liksom ännu starkare där inne med the craziness. För att nu har de en yttre fiende, en väldigt verklig yttre fiende. Mm. Som alla är livrädda att de ska komma dit och förstöra det jättefina de gör för lokalbefolkningen. Och lokalbefolkningen är också väldigt rädda för det.
Mm.
För det här är ju deras sjukhus. Alltså du vet, that's what they have.
Yeah.
Mm. Men som vi vet då, så 1973, 11 september, så störtar general Augusto Pinochet, president Allende och hans regering. Mm. Och presidentpalatset angrips med stridsflyg och Allende tog sitt eget liv, sägs det. Och det blir en väldigt blodig statskupp och juntan tar makten och också väldigt många politiska fångar. Det blir så många fångar att fängelserna blir helt fulla och de placerar fångarna på en fotbollsstadion i huvudstaden Santiago. Den chilenska militären själv har ingen stor erfarenhet av avancerad tortyr för att pressa fångar på upplysningar, för de ägnar sig åt väldigt mycket tortyr, den här juntan.
Mm.
Men i Colonia Dignidad, där finns det ganska många före detta medlemmar i Gestapo och SS och sånt som var som klippta och skurna för just den uppgiften.
Ja.
Plus då att de har sett till att det här området är inhägnat och hårt bevakat och du vet.
Mm.
Ett litet paradis för just den här militärjuntan.
Alltså.
Så medlemmar i kolonin körde regelbundet in till städerna för att hämta fångar. Och de nedgrävda containerna utrustades med tortyrredskap och man hade till och med en tortyrskola. För yngre. Alla var absolut inte med i det här. Väldigt många fortsätter ju bara jobba som vanligt.
Ja.
Men det högsta skicket absolut. Och några till.
Alltså.
Så politiska fångar togs in till lägret nattetid. Och så fördes de ner i containrarna under marken. Och sen torteras och förhörs de under flera veckor. Det är en kvinna som är med i den här dokumentären som berättar. Liksom, hon bara, fruktansvärt på så många sätt såklart. Men också, hon bara berättade en grej som bara var så jävla obehaglig. Hon bara, men de hade olika musik för olika fångar.
Mm-hmm.
Så man visste, nu kommer min låt, då är jag. Och hon hade fått Eine kleine Nachtmusik av Mozart.
Mm.
Så när den går på, alltså det är så här, jag vet inte, det var någonting med, för den är så himla fin. Så hon bara, jag kan fortfarande inte lyssna. Du vet, den gick på varje, då visste hon, nu kommer de hämta mig. Och sen är det tortyr. De använder sig av ganska många olika tortyrmetoder. Elchocker, kvävning och sexuellt våld ingick i dem. Colonia Dignidad var absolut inte enda stället i Chile där politiska fångar torterades och mördades, men det var ett av de värsta.
Mm.
Många fångar överlevde tortyren och fick komma hem igen, men de blev konstant trakasserade då av säkerhetspolisen och levde ständigt under hotet att de kunde plockas in till förhör igen. Medan andra dog och blev begravda i massgravar på området och deras anhöriga fick aldrig veta vad som hänt dem.
Mm.
Och det är fortfarande ett jättesår i Chile. Det där.
Fan. Alltså jag sitter och tänker på när man, när det har varit val och det går som man själv har hoppats att det, de man röstar på har vunnit liksom, och man är liksom, låt säga då att man sitter och är nöjd med regeringen och allt de gör och sådär. Trevlig känsla ju. Men det är liksom det som har hänt den här jävla psykokolonin för efter den här statskuppen. Bara, äntligen har vi lite medvind. Nu slipper vi det här med agenda, utan nu är den här... Alltså, att
men det är inte bara är medvind, liksom... de hjälpte till också i kuppen. Alltså, den här dokumentären är väldigt lång och väldigt extensiv på ett otroligt intressant sätt. Men de hjälpte också till.
För att de tjänar ju supermycket på detta. Och det är så, gud vad skönt med lite fascism.
Ja. Äntligen känner vi oss som hemma igen.
Jävla bizarre world.
Mm. Helt sjukt. 1974 så besöker Augusto Pinochet lägret. Han får Mercedes-Benz limousin i välkomstgåva. Och i utbyte så får Paul Schäfer äntligen rättigheterna att bryta guld och uran på sitt område. Och den gruvan blir så småningom en väldigt stor inkomstkälla för lägret. Och man tjänade också väldigt stora pengar på att sälja jordbruksprodukter. Men medlemmarna själva får ju aldrig någon lön eller ens fick pengar. De har inte en spänn. Man äter liksom kommunalt tillsammans på samma tider. Alla samma. Och 1975 så publicerar Amnesty International en rapport om tortyren som pågår i det här lägret. Och ett år senare så publicerar FN en liknande rapport. En del av de politiska fångar som torterats i Colonia Dignidad och som sedan lyckats fly från Chile vittnar inför människorättskommissionen att Chiles säkerhetstjänst DINA reser världen runt för att avrätta Pinochet-motståndare som har lyckats fly. Och en av dem är 21 september så sprängs en bil mitt i Washington och i den här bilen så satt chileraren, det heter så, häng med. Chilenaren Orlando Letelier, som varit utrikesminister under Allendes regering då innan kuppen. Och polisen utreder sprängningen och det kommer fram ganska snart att det är Chiles säkerhetstjänst som ligger bakom den. Så USA börjar pressa Pinochet och gripa chefen för säkerhetstjänsten som heter Contreras. För det är klart att han heter det. Det är synd att fascister ändå har väldigt snygga namn ofta. Fast Allende är också jävligt snyggt. Fascist.
Eller tycker man att de är snygga bara för att de är fascister?
Jag har en affinitet. Jag dras i det.
Det är din estetik.
Men typ lite.
men det är ju någonting. Men jag menar inte, det är ju någonting man gillar med fascism, men det, jag håller med om att det är ofta så här. What's up with the swastika? Why is it so aesthetically pleasing?
Ja, verkligen.
Man är tvungna att ta den. Och så rött och svart och vitt, toppen. Alltså det är toppenmatchning.
Där är NMR bättre, för deras är skitful.
Ja,
den här tyrunan, den liksom, kan de ha.
Ja, stoppa in slipsarna i mellanknäppålen i skjort. Men snälla. Ja, men det är bra, toppen.
Ja. De är på väg åt rätt
keep
håll.
Keep up the ugly work.
Ja, verkligen.
Eller,
verkligen. Okej, så i alla fall. USA vill ha Contreras. De vill att Chile ska utlämna honom till dem. Men de vägrar göra det. Utan istället så gömmer de Contreras i ett hus på just Colonia Dignidad.
Yep.
Pinochet börjar känna att det bränner lite under fötterna. Så han inleder operationen Retiro de Televisores.
Mm-hmm.
Och det är ett kodnamn för uppgrävning av kroppar efter politiska fångar. Så jättemånga massgravar över hela Chile grävs upp. För han vill få bort de här spåren. De grävs upp, bränns och kastas i havet eller i någon flod. Och det var alltså det som 1978 hände William Alesa. Att han fick gräva upp massgravarna på Colonia Dignidad.
Mm.
Han har mardrömmar som fan efter det. Vilket man verkligen fattar. För han var också... Alltså, han kom ju som sagt till Paul Schäfer när han var 2 år gammal. Och har blivit extremt utsatt för honom.
Mm.
Och är liksom väldigt liksom hjärntvättad på alla sätt och liksom har varit superlydig och är det kontinuerligt, alltså även framåt. Men det här var han nog inte helt beredd på, får man säga.
Nej.
För han var verkligen en arbetare. Han arbetade i verkstaden, han var liksom jobba. Men han var också, en väl, alltså, för att vara arbetare, väldigt betrodd av Paul Schäfer.
Mm.
Efter det här så inser han att han vill något mer i livet än att bara lyda Paul Schäfer i allt. Och det är så fint, för William Alessa är med sin fru i den här dokumentären.
Oh.
Alltså de är så gulliga, hon är så gullig, alltså hon är så fin. De berättar liksom att de hade liksom fått ögonkontakt någon gång.
Nej.
Och båda bara visste så här, jag vill ha dig. Alltså de förstod så här, vi är typ ihop nu för vi har tittat på varandra en gång. Vi kan aldrig prata, de har aldrig sagt hej liksom.
Men för hon var inte alls inblandad i den. Eller var hon också i kolonin?
Ja.
Okej. Okay. Så de hade bara sett liten. Varandra och bara, I love you and you love me and we know that now.
Vi vet det nu, men vi kan inte någonsin göra någonting. Alltså, vi kan inte ens säga hej. De har aldrig sagt hej till varandra.
Men gud, hade man läst en roman hade man varit så snälla. Mm. It's a reach, men okej.
Okay. Och det här är när de är tonåringar. Nu var han 30-någonting. Han är 33, tror jag.
Nej, men jag
då går han till Paul Schäfer och säger så här, ja, jag vill bli kompis med en kvinna som här som heter Edelraut. Edeltraud heter hon. Edeltraud.
Mm. Edeltraud. Das ist eine schöne Name.
Ja. Men i alla fall, så han går till honom och säger det. Jag vill starta en vänskapsrelation med henne. Är det man säger. Mm. Paul Schäfer bara, nej, absolut inte. Jag vill inte höra mer om det där.
Nej.
Så i flera år så tjatar både Willy och Edeltraud. Och då, alltså jag vet inte ens om de har kommunicerat det med varandra, men på något sätt har de fått fram att, eller det har väl nått henne att han har sagt det, så att hon går också, du vet.
Mm.
Till slut så får de tillåtelse att träffas som vänner och sen får de gifta sig och då får de till och med åka på en bröllopsresa.
Oj.
Och jag tror nog att det har mycket att göra med att den här Willy också har blivit för, alltså han är gammal nog och inte var intressant för Paul Schäfer längre, men också att han liksom kanske känner så här, okej, du har gjort det här för mig. I'll let you do this.
Mm. För att få honom att fortsätta vara lojal, typ.
Ja. Och sen när de är tillbaka, så åker de tillbaka till Colonia Dignidad. För de är så här, nej men vi kunde inte åka tillbaka. De var ju snälla och lät oss åka. Så att vi kände ju så här, tack så mycket.
Visst.
Och när de är tillbaka så får de återgå till att träffa varandra i hemlighet. De säger också när de är på bröllopsresan, de bara, alltså sex hade vi inte ens en tanke på. Vi visste typ inte. Typ,
nej.
Det hade vi inte en tanke på. Jag tyckte bara att det var så kul att vi fick umgås. Så att liksom, de har sönder benet på en säng i hotellrummet. Men det är för att de hoppar i den, för att de är så glada.
Nej men!
Alltså.
Säkert. Nej, jag ska bara.
Jo men alltså, du vet att de ändå är så här, de sitter och skrattar åt sig själva. De bara, nej alltså.
Alltså.
Men så småningom så får de två barn. En flicka och en pojke. Och de placeras på barnhemmet direkt efter födseln. Och
det är för att de har hoppat så mycket i sängen, vet du det?
Ja. Nej, men sen börjar de väl ligga med varandra. Ja. Det får jag hoppas.
Annars jo, men det verkar ju så.
Ja, det verkar väl så. Men de placeras som sagt på barnhemmet direkt efter födseln.
Mm.
Alltså, fy fan.
Alltså, hjälp.
Reglerna har luckrats upp lite den här tiden. Så Will och Edeltraud får träffa barnen några timmar varje vecka. Men de får inte berätta att de är deras föräldrar. Utan de måste säga, jag är tant Edeltraud och det här är onkel Willy.
Mm. Ja, och uppenbarligen fick de ha sex också. Annars hade de väl...
Ja, i hemlighet. De fick liksom smyga undan och sådär. Så de fick inte bo ihop eller ha ett liv ihop. Nej. Överhuvudtaget. Men de fick ses. Så 1990 så är Pinochet så pass säker på att han är superpopulär. Så han utlyser allmänna val. Och förlorar stort.
Jag säger inte det gulligt. Alltså alla älskar mig, det är helt sjukt. Alltså visst att jag är diktator och det. Men liksom, jag har ändå känsla av att de tycker jag är skön. Alltså det är någonting med mig.
Jag har torterat dem tills de gillar mig.
Ja. Ja, men, och nu ska ni få se. Ni ingen tror att jag kommer vinna. Men nu ni ska ta ett val. Vi tar ett val och så ser vi.
Ja.
Fuck you.
Underbart ju.
Mm.
Men alltså, att den nya presidenten blir Patricio Aylwin. Eller Aylwin, kanske. Han är ledare för Kristna Demokratiska Partiet.
Alltså det går liksom, jag vet ju för lite om historia i världen. Men, så det går liksom igenom. Han bara, okej, jag erkänner mig besegrad.
Ja.
Det låter ju helt osannolikt.
Men,
okay.
Men ja, det är det också. För militären håller också makten på ett sätt som är problematiskt i Chile. Såklart. Det är militärjuntan som har tagit makt. Precis som det var Grekland. Alltså, så att det är, militären måste ju stå under direkt regeringens liksom, vad heter det, beslut. Alltså det måste ju vara att regeringen bestämmer. Alltså annars så tappar man ju allt. Men så är det ju inte riktigt.
Ma.
Så den nya presidenten stoppar alla bidrag som Paul Schäfer får för sitt sjukhus och välgörenhetsarbete och så, eftersom de har så stora inkomster från andra verksamheter.
Yeah.
Och sjukhuset stängs också och han lovar att de ska utreda verksamheterna på kolonin. Alltså presidenten lovar att de ska utreda verksamheterna på kolonin. För de misstänker omfattande fusk med skatter och tullar och brott mot arbetslagarna.
Okej. Okay. Jo, det är också va? Men...
Perspektiv, guys. Perspektiv.
Ja, häng med.
Så då organiserar Paul Schäfer väldigt massiva protester bland befolkningen, också bland lokalbefolkningen, så att sjukhuset öppnas igen.
Mm.
Colonia Dignidad byter namn till Villa Baviera, som betyder Bajenbyn.
Just det.
För att tvätta bort den här stämpeln från juntatiden. Men Paul Schäfer är ganska så här, ingen kommer åt mig. Han har fortfarande jättebra kontakter och sådär.
Om jag bara får
han
säga
har
en
grundat...
sak. Villa.
Vad sa du?
Det borde ju vara Villa.
Villa Baviera.
Ja.
Villa. Villa förut.
Det är italienska. Det kommer ditt italienska ja. Ursprung från.
Villa Baviera.
Villa.
Scusa. Villa Baviera. Ja. Nej, exakt. Det är till och med på chilenska. Villa Baviera.
Villa Baviera.
Mm. Tradun. Han har liksom grundat en stat i staten här i alla fall. Så trots att Pinochet har fallit så har han fortfarande liksom väldigt bra makt.
Ja.
Han kan göra vad han vill. Så han samlar ungdomarna och säger så här, nu ska vi göra något helt nytt. Vi ska starta en ungdomsrörelse. Och den rörelsen får namnet Det permanenta ungdomsgardet. Flickorna har flätor och pojkarna har kortklippta. Det var verkligen
sounds pretty Nazi.
On, ja, men Hitlerjugend on crack, typ. Alltså, det finns så mycket filmer från den här tiden, för han hade filmteam med sig hela tiden och de är med och är så här, här är det materialet, jag hoppas allting funkar, ni får fri tillgång. Så är jättemycket filmat inifrån kolonin under alla år.
Gud.
Så det kommer liksom hundratals barn och ungdomar varje helg till kolonin för att leka och idrotta. Perfekt. Och de här ungdomarna från Colonia Dignidad är väldigt omtyckta fritidsledare. Och bland alla ungdomar, även de som kommer dit liksom, så kallas Paul Schäfer fortfarande för då den eviga onkeln.
Ja.
Och de pojkar som Paul Schäfer tyckte särskilt bra om, de kunde få bo i lägret på heltid. Och han ser till att få vårdnaden över vissa då, med hjälp av kontakter som man har. Så föräldrarna inte kan ja, ta dem därifrån hur som helst.
Mm.
1996 i alla fall, alltså det här bara, vet, det bara pågår.
Ja.
Så 1996, förstår du, så här, nutid.
Ja, men då är han typ 70-80 år gammal.
Exakt. Då vandrar en kvinna in från en polisstation i Santiago. Hon har rest 30 mil för att anmäla att hennes son Cristobal har blivit våldtagen på sjukhuset i Villa Baviera.
Mm.
Hon bor väldigt nära Villa Baviera, men hon litar inte alls på polisen i sitt område. Rimligt, det gjorde hon nog helt rätt i.
Ja.
Och hon hänvisas till avdelningen för människorättsbrott och de tar hennes anmälan på väldigt stort allvar.
Yay.
Så det blir startskottet på en superstor utredning. Så att de skickar liksom dit. Men jag vet att det handlar om att Colonia Dignidad har varit liksom en problematisk del i Chiles historia. Men du vet, drömmen att en mamma går in på en polisstation och bara, min son har blivit våldtagen här. Och de skickar liksom dit insatsstyrkan. Alltså det är liksom bara hela piketer som bara åker dit och liksom hundar, de bara allt.
Ja, och hade inte hon kommit gott, tagit sig till den här jävla platsen långt ifrån byn för detta vid den tidpunkten. Det hade kunnat dröja 10 år till.
Gud, ja.
Innan någon hade fattat någonting.
Hur många gånger har det liksom dykt upp?
Ja.
Mm.
Fy fan vad fett.
Så flera hundra poliser kommer dit med bultstaxar och klipper upp stängseln runt Villa Baviera. Och de stormar lägret med kravallsköldar och batonger. Och letar efter Paul Schäfer för att kunna gripa honom. Och de är väldigt rädda för att de vet att det finns mycket vapen där.
Mm.
Kolonisterna gör jättestort motstånd. De liksom lägger sig framför bilarna och de slåss med polisen. Och du vet, de kämpar med näbbar och klor för att det, liksom, det här får fan inte hända.
Mm.
Barnen blir liksom helt så här, kommer polisen komma ta oss nu? Och de är så här, ja, polisen kommer komma ta er. Och de kommer sätta sig, de här pojkarna, de kör upp pojkarna i berget.
Mm.
Så att polisen inte ska kunna ta dem. Och så är de så här, ja, eftersom ni har gjort vad ni har gjort nu så kommer polisen här för att ta er för det.
Och vad har
det
de,
finns liksom filmer på barn som sitter och panikgråter.
Åh, fy fan!
Mm. I själva kolonin så lägger sig män på taken och siktar på poliserna med gevär och sådär. Polisen har tagit med sig Cristobal för att han ska kunna peka ut ställen på lägret där han har blivit utsatt. Men också för att han ska hjälpa dem att leta upp de andra pojkarna på lägret som har blivit utnyttjade.
Mm.
Men som sagt, de har blivit upp... Paul Schäfer har fått förvarning om att de ska komma. Så han har... De har kört upp pojkarna i bergen och själv har han försvunnit ner i bunkrarna under lägret. Där han blir i princip omöjlig att hitta.
Mm.
Så polisen återvänder gång på gång till lägret för att leta efter pojkarna och Paul Schäfer utan resultat. Men nu börjar fler berätta om övergreppen som de blivit utsatta för. Och till slut så har polisen samlat upp 26 stycken pojkar som kan vittna. Men Paul Schäfer fortsätter att hålla sig undan. Och kolonins övre skikt, de trakasserar, de här pojkarna som har berättat, de trakasserar dem i deras hem. Och liksom, en pojke berättar liksom, plötsligt kom det en bil och tog med mig. Och sen var det dem. Och de fick mig att liksom ändra mitt vittnesmål och säga att det var polisen som fått mig att säga det. Och sådär.
Mm.
1997 så lyckas två pojkar till slut, det här året efter då, fly från lägret.
Mm.
En av dem kommer från Tyskland. Så därför kan de söka skydd på tyska ambassaden i Chile. Den pojken heter Tobias Müller och han flygs till Tyskland. Han hade blivit skickad då till Colonia Dignidad av sin mamma när han var 10.
Mm.
Så han kom tillbaka till Tyskland och berättar om både våldtäkter och misshandel och allt, om allt som pågår där. Och när Paul Schäfer får höra det, att han har tagit sig till Tyskland, så flyr Paul Schäfer själv då till Argentina med några av sina närmsta män.
Classic.
Ja. Medlemmarna på kolonin blir väldigt vilsna då, när han försvinner. Och Willy Malesa bland annat och hans fru Edeltraud, de tar chansen att fly och tar sina barn ut ur lägret och upp i bergen. De har med sig tält och sovsäckar. Och du vet, de är så lyckliga. Det är så fint för de bara, att de efter ett tag säger till barnen bara, ni kanske ska kalla oss mamma och pappa istället. Och du vet, och att barnen bara typ skrattar och tycker att det är ett roligt skämt. Men så, och hon bara, vi hade så kul, bara skrattade. Och sen, nej men till slut så började de kalla oss för mamma och pappa. Ja.
Alltså, rys.
Jag vet. Jag
Åh gud, det fick gåshud över hela ryggen.
Är det verkligen?
De verkar helt underbara.
Mm. Willy blir erbjuden 100 000 dollar av den nya ledningen på Via Bavaria. Om att hålla tyst om allt som har skett på lägret, framförallt under juntatiden.
Mm-hmm.
Så han tar emot de pengarna och startar ett nytt liv med sin familj, men håller inte tyst.
Yay!
Han är en av de som har gett polisen mest information om brotten på Colonia Dignidad.
Oh, fy fan vad gött.
Äntligen Willy. För att alltså, han har verkligen, det var någon annan medlem som berättade att han stod upp på något möte. För det var ju vissa från lokalbefolkningen också som flyttade dit och hamnade där. Och var olika anledningar, om de växte upp där, kom dit som barn eller du vet.
Mm.
En av dem bara, nej men alltså jag bara ställde mig upp och bara, men vad fan måste vi jobba så hårt för? Kan jag få en sovmorgon någon gång? Alltså vad är det här typ?
Mm.
Och du vet, då hade William Malesa, alltså du vet, han bara slängde sig upp på honom och började misshandla honom. För att han bara, mitt på stormötet, för att han bara, nej.
Ja.
Så att jag menar, han har varit väldigt så här ett problem med det sagt. Han kom dit när han var 2. It's not so.
Ja, ja, han är ju skolad i det. Och ja, men som sagt, helt jävla hjärntvättad. Jag förstår inte hur man tar sig ur det.
Nej, verkligen. Så 2004 så tas fallet med de 26 våldtagna barnen då upp i en chilensk domstol. Och Paul Schäfer blir dömd i sin frånvaro. Men de tar också in andra från toppskiktet. Delar av dem är ju också barn som har vuxit upp precis som William Alessa har gjort.
Mm.
Som också har hjälpt till att hålla honom med pojkar. Alltså sånt där. Men som var så här, men jag är också ett offer. Alltså det var en sekt. Jag vill ta mitt straff. För jag har gjort fel. Men liksom, du vet, det är en svår gegga att börja peta i. För det finns ju de där, obviously. Gamla nazister och sånt som verkligen får ta sitt straff.
Ja. Yeah.
Det finns också de som verkligen bara har vuxit upp i det, och vad fan hade de för val?
Ja, men det är ju jävligt intressant, för vi föds ju inte med en känsla av vad som är rätt och fel. Nej. Utan det är ju någonting vi lär oss alltid, ja. vad samhället tycker.
En viss känsla, och de kan säkert ha känt den, men den ska ner.
Ja, men precis. Mm. Alltså, absolut att man kan ha en känsla av att så här, jag har en känsla av att det inte är bra att skada andra människor. Ja. Men nu är det det vi gör, och det har jag var ju tvungen att göra det för att jag hade annars blivit skadad på samma sätt själv. Alltså,
ja.
Dels att man har lärt sig det, och dels den ständiga rädslan. Liksom.
Ja, och jag gör det här för att det är bra. Det kanske ser ut som att jag skadar den här personen, men så är det inte, för jag hjälper den här personen.
Mm.
För Gud tycker att jag ska göra så här.
Ja,
liksom.
Ja, men det är verkligen intressant, för att såklart så ska man också hållas ansvarig för vad man har gjort, men man kan ju inte göra det på samma sätt som de.
Nej.
Crazy Nazis.
Det blir väldigt, det blir geggigt alltihop.
Mm.
Men i mars i alla fall 2005 så hittar man äntligen Paul Schäfer. Det är en journalist och en advokat var det nog, som bara letade skiten. Och då bor han i en lägenhet i ett radhus i ett fint område i staden Las Acacias i Argentina. Heter det så? Jag vet inte. I alla fall, han utlämnas till Chile och ställs inför rätta. Och i maj 2006 så blev han dömd till 20 års fängelse. Då är han 84 år gammal.
Mm.
Han blev då dömd för våldtäkt på 26 barn som är begångna mellan åren 93 och 97. Men alltså,
och hur många var det egentligen? Alltså?
Det här han har byggt upp som alltså var en integral del av liksom Pinochets regering. Alltså du vet, det har liksom i stora delar handlat om att en pedofil ska få hållas med barn.
Yeah.
Ja. Det är så svårt att ta in. De står och tar inte upp misshandel och tortyr som de har utsatt folk för där. Eller så.
Mm.
Så den 24 april 2010 så dör han av ett hjärtfel. Och då är han 88, så han satt bara 4 år i fängelse för de brotten som han begick.
Mm.
Och Via Baviera har blivit ett ganska omtyckt turistmål nu. Chilenare kan åka dit för att uppleva tysk kultur, äta tysk mat och gå guidade vandringar i de gamla tunnlarna och tortyrkamrarna.
Okej, så det är ändå liksom, man informerar om vad som har hänt där.
Ja.
Det är inte bara så här, är ni nyfikna på Tyskland som nation?
Nej, men de är fullt medvetna. Alltså, de är med i den här dokumentären, många av dem.
Uh-huh.
Och har liksom berättat om hur det var, att det var konstigt att det kunde bli så. Du vet sådär.
Mm.
Men det drivs fortfarande av gamla medlemmar i Colonia Dignidad.
Va?
Mm.
Eller, ja, kanske. I guess.
Ja, de har vuxit upp där liksom.
Men jag antar att de inte liksom känner lojalitet till Colonia Dignidad längre. Liksom.
Nej, men däremot så har väl, du vet, de har väl säkert sett det som var fint också. Alltså du vet, det som inte var bara järntvätt, utan som var människor som ville någonting bra, och så blev de liksom ledda fel, om du förstår vad jag menar.
Mm.
De har nog liksom en mycket mer
men jag vet inte, man kan hävda att det spelar någon roll längre. Typ. Eller jo, det gör det väl, men det gick
Menar för dem i deras liksom, i deras vad ska man säga, kroppar.
Ja.
Så kanske de, och var ska de ta vägen? De har aldrig fått någon utbildning, de pratar inte tyska. De har skador både psykiskt och fysiskt efter misshandel och jättehårt arbete. De har liksom inte så mycket ställt, alltså det här är det de känner till.
Mm. Ja, det är ju bra att de har något att göra.
Det är också barn och barnbarn till ledarna på Colonia Dignidad som sitter i styrelsen. Då får jag bara göra.
Ja, på ett sätt vill jag ju bara att man skulle elda ner hela skiten bara för att det skulle ha en trevlig känsla. Liksom. Men det är
och
ju
många liksom
det
släktingar till de som har försvunnit som är där, bara, vi måste få veta, var han här? Vi vill hitta, liksom, du vet.
Mm.
De är ganska frustrerade över det där. Att det står kvar.
Ja.
Och gamla medlemmar som har flyttat från lägret misstänker att sekten lever kvar, fast med liksom nya ledare. Men de verkar ändå öppna om sitt förflutna, men man vet ju inte riktigt hur de lever. Vad ska man säga, själsligt.
Ja, för det måste ju, på ett sätt måste det ju kännas som att ett koncentrationsläger står kvar.
Mm.
Och de som har, jag vet inte, jobbat där, jobbar kvar där. Och pratar om att, jo men det var en väldigt fin tanke i alla fall. Liksom.
Ja, men vissa av dem var väl sådana som kan ha jobbat där, men andra är liksom mer betraktade som tidigare fångar.
Mm.
Och det blir liksom en blandning av de två.
Ja.
Som är kanske
fan,
det som är så knepigt.
Vilken weird mix det är.
Ja. Så 2019 så vann de gamla församlingsmedlemmarna en stämning mot tyska staten. Okay. För tyska myndigheter har varit medvetna om förhållandena på Colonia Dignidad ända sedan Wolfgang Knese rymde därifrån 1966.
Ja, men just det.
Men, och alla där var ju tyska medborgare då. Men det gjordes inget för att hjälpa dem. Så nej. Tyskland har betalat de överlevande $11,000 var.
Wow.
Ja. Fan. Över 3500 människor dog under juntatiden i Chile. Och av dem har 1500 aldrig hittats. Och oj. En chilensk undersökningskommission uppskattade 2011 att 38 000 människor utsattes för tortyr. Myndigheterna i Chile har gjort utgrävningar på Villa Baviera. Och de misstänker att hundratals människor kan ha blivit dödade och begravda där på området. Men än så länge har man inte hittat några spår av kropparna.
Mm.
På grund av att William Alessa faktiskt grävde upp dem. Det är också det som blir så svårt.
Ja.
Mm. Däremot så har man hittat väldigt många lådor med dokument och polisrapporter om politiska fångar som försvann under militärkuppen.
Mm.
Så många kroppar har grävts upp, kremerats och dumpats i floden av församlingsmedlemmar. Det vet man ju om liksom.
Mm.
Men anhöriga till offren fortsätter hoppas att man kan hitta en orörd massgrav på området. Och hoppas då att det ska göra att några av alla anhöriga ska få liksom begrava sina döda.
Mm.
Och det fortgår. Det sjuka är att många av de som liksom i toppskiktet stod upp för Colonia Dignidad och liksom försvarade dem i alla lägen och sådär, de är nu högt uppsatta politiker själva i Chile.
Ja. Yeah.
Så till exempel människorätts- och justitieminister är en av dem som liksom verkligen bara var så här, gud, det här är bara skitsnack, det är ingen som blev våldtagen här, det här är ett underbart ställe, bla bla.
Oh, the word.
Så. Det var det.
Helvete!
Eller hur? Hur sjukt är det?
Nej, men det känns ju... Ja, herre jävla gud, vilken...
Kommer ihåg i början när vi bara såhär, ja men du vet, de där har inte så stark förståelse för andra världskriget. Och man bara, nej, men du kanske inte har så stark förståelse för Chile. Häng med en sväng.
Ja, men verkligen.
Oh my god.
Gud ja.
Så, i alla fall, jag ska bara dra lite källor.
Yeah.
Katarina Nyman har lyssnat på en podd som heter Dignidad, a Nazi cult in Chile. Hon har läst en artikel på daserste.de. Jag antar det är tysk.
Det betyder den första.
Improbable.com och BBC.com och så har tittat på dokumentären på Netflix då som heter Colonia Dignidad, Chiles tyska sekt.
Mm.
Mm.
Fuck!
Yes.
Bra jobbat gänget.
Thank.
Och tack för den här veckan. Och tack för att ni lyssnar. Tack.
Ja, ni är bäst.
Ja, ni har koll. Vill man lyssna på två avsnitt i veckan istället för ett så kan man börja prenumerera på våra bonusavsnitt. Och då får man också måndagsavsnitten utan reklam. Och det finns en länk i avsnittsbeskrivningen till hur du blir Acast Plus Listener.
Mm.
Och så hörs vi på torsdag då. Då ska jag berätta ett hyfsat nytt fall.
Mm.
Som är otroligt tragiskt men också twists and turns.
Spännande.
Ja, visst.
Härligt. Hörni, tack för den här veckan. Ha det fint nu så hörs vi på torsdag eller på måndag. Hej då!
Hej då!